en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Allsvenska podden är tillbaka den här veckan med mig, Daniel Kristoffersson och Per Boman. Vi börjar med att summera, får vi säga, Janne Anderssons tid som förbundskapten. Sverige vann ju mot Estland här på en, ja, kanske inte så munter tillställning på Friends. Men det var i alla fall Janne Anderssons sista match som förbundskapten. Han fick ett fint avtackning. Peter Wettergren fick en fin avtackning och framförallt Albin Ekdal fick en fin avtackning han också. Och han fick inte spela med brorsan, men de fick i alla fall på sig landslagströjorna samtidigt. Och det var en vacker bild där på Albin Ekdal och Hjalmar Ekdal, brorsorna. Albin blev utbytt och Hjalmar satt och tröstade han på bänken där. Mm. Men det var lite avslutningarnas kväll och tårarnas kväll där på Friends. Vad säger vi då? Jan Andersson, vi har ju pratat om det här tidigare, hans era i landslaget och sådär. Hon har gått i samma cykler som Lagerbäcks, som Erik Hamrens och sådär. Och nu har det ju varit, jag vet, Simon Bank, vår kollega, var inne på det i sin krönika, att det var lite så här skottpengar på Janne de senaste månaderna och det senaste halvåret, att man har kunnat kritisera honom och liksom stampa på någon som redan ligger och sådär. Och man glömmer lätt bort att han hade ju några fantastiska år där också i början med VM och sådär. Hur ser du på Janne och landslaget?
Nej, men totalt sett en såklart mycket framgångsrik, ovanligt framgångsrik svensk förbundskapten, tycker jag. Sen så är det ju obestridligt så att i slutet var det en kombination av att spelarmaterialet var kvalitativt obalanserat. Det vet vi ju, att offensiva halvan av laget var 3-4 plus, defensiva halvan av laget var, bortsett från Olsen, svaga 2 plus ofta. Och Janne var helt enkelt inte skicklig nog att få parera det eller hantera det faktumet. Jag menar, innan han hade liksom internationellt sett 3 plus spelare i defensiven och 2 plus spelare i offensiven, så skapade han ett 4 plus lag. När han hade 2 plus spelare i defensiven och 4 plus spelare i offensiven, så skapade han ett lag som har varit runt svajiga, svaga 2 plus. Mm. Och jag menar, om vi tar bort allt det här med mediehantering och bojan och så vidare, så att då får man ju säga det, att han har inte varit skicklig nog för att skapa ett fungerande lag sista två åren.
Nej,
det ligger ju på honom helt enkelt. Han har inte lyckats kunna balansera dem. Och sen har han haft stora problem. Han har inte haft några fungerande högerbackar. Han har aldrig hittat någon riktigt bra mittback bredvid Lindelöf. Augustinsson har gått ner i form samtidigt. Och på samma sätt så har Ekdal varit borta, så att den här tryggheten har försvunnit lite också. Mm. Och det är ju såklart omständigheter som har gjort det svårare, men en skicklig tränare, eller riktigt skicklig tränare, ska ju på något sätt ändå hantera den typen av problem, och det tycker inte jag att han har gjort.
Nej.
Bra nog.
Grejen är väl att han gjorde ju några misstag där, men dels det här nya spelsystemet som de skulle ta fram, det skulle de i facit hand inte ha gjort, det här testet som de gör, men samtidigt kommer ju det lite grann från spelarnas önskemål också, så där är inte han enbart liksom. Och sen får man ju säga då att uttåget ur EM, när de förlorade mot Ukraina där, ja, det var ju liksom dåligt. Samtidigt man får en utvisning. Det är liksom små marginaler, men ändå går det inte blunda för att han har missat 2 senaste mästerskapen. Där väldigt många lag kvalificerar sig. Så det är ju 2 grejer liksom. Dels missade mästerskapen, dels det här liksom experimentet med spelsystem, och sen så just det här, tycker jag, liksom att nå fram till de här unga och nya generationens spelare tror jag han har haft svårt för också. Och sen då det som är dumt för Janne nu, tror jag, det är nu liksom det sista som hänger kvar med honom. Alltså Erik Hamrén, det som hängde kvar om honom var att han var sur och butter, men det var ju början nästan han med direkt. Alltså han var ju en dans- och spelman där i början, men sen så började han bli liksom aggressiv mot media ganska tidigt. Janne var ju liksom, ja, det här är ju mer på slutet, han har liksom ballat ur med bojan-attacken som liksom kulmen, och det är väl, risken är väl att det är det som kommer liksom hänga kvar med honom, att man glömmer den här sommaren 2018.
Ja, men det är intressant med Janne, för han var ju, som alla vet, var ju en ovanligt skicklig på att hantera den typen av medial situationer. Liksom. Han kunde få liksom agentattack emot sig. Han hade Zlatans attack emot sig, och han hanterade det med ett värdigt lugn. Liksom.
Och gick ju vinnande ur det också.
Absolut.
Där med Zlatan och alltihopa.
Sen upplever jag att från den stunden när han började bli spotsligt ifrågasatt, alltså när hans eftermäle började bli lite ifrågasatt, då tycker jag att han tappade lite. Då blev han ängslig och då blev han liksom stött och lite kränkt över att folk hade mage att ifrågasätta hans på sportsliga meriter. Mm. Och det tycker jag att det var synd att han inte kunde hantera det lika smidigt som han hanterade det andra. Liksom.
Men blir det 2+ eller 3+ för Janne då?
Över hela karriären? Ja, alltså vi har ändå VM 2018 som är bra. Vi har
till kvartsfinal kommer, precis, det är ruggigt.
Det är jättebra. Och så slutspel, och så tycker jag mästerskapet är bra efter också. Sen så misslyckas han med 2. Ja, jag är inne på det här kanske, alltså jag tillhör de som, jag är ju oerhört förtjust i Lagerbäck liksom, och han och Söderberg, de tog så många mästerskap i rad. Det ger ju att jag tycker att Lagerbäck är liksom en 4+ förbundskapten genom tiderna. Janne var ju definitivt uppe på 4+ länge. Nu är det väl 3 starka eller 4 svaga tycker jag totalt sett ändå faktiskt. Mm.
Ja, jag rinner mig på med 3 kanske då. Och knäckfrågan nu då, vem som ska ta över. Det finns ju ganska givna namn som de är på den här shortlisten. Per-Mathias Högmo lär det vara, Jimmy Thelin, eller även en sån som Peter Gerhardsson också lär de väl kolla med. Tony Gustafsson kanske, Jens Gustafsson, finns det en del andra. Har du någon sån där som du tycker han ser?
Jag tycker det är svårt. Tycker det var intressant det som Lustig sa i det här Fotbollsmorgon, det här med att vi har inte tigit på defensiv för att kunna ha en sån pass under perioder att försöka med så offensiv taktik eller försöka låta våra offensiva spelare vara så fria. Och det är klart, det finns ju poäng i det. Men jag vet inte, oavsett vem vi får förbundskapten nu, så har vi ju det här strukturella problemet att vi har så få bra mittbackar, relativt få bra, alltså stabila defensivt ytterbackar och inga klockrenar. Även för att just kan bli det möjligen, så har vi inga klockrenar in i mittfältare. Så nästan oavsett vem som blir förbundskapten nu, så är det ett jävla svårt uppdrag just eftersom vi saknar den ryggraden. Och jag ser ju inte de spelarna som ska, kanske Hugo Larsson på sikt.
Hugo Larsson känns det som, och Jens just tyckte jag visade bra tendens mot Estland. Där har vi liksom
det kan bli så. Men det känns inte självklart på något sätt, varken in i mittfältet eller mittbacken framöver. Så det tycker jag är, det tycker jag att nästan oavsett vem det blir, så är det den stora utmaningen, för de kan ju inte ta fram rätt spelare. Däremot så kan de ha ett spelsystem som anpassar sig utifrån att vi inte har jättebra spelare än så länge just nu på de positionerna.
Nej, det blir spännande att se. Jag undrar om inte Per-Mathias Högmo ligger rätt bra till för att ta över. Jag tänka. Men det är väl nackdelen att han har gjort det bra med, eller har gjort det ganska dåligt med norska landslag, precis, när han tog över. Precis. Och de gick ganska bra direkt när Lagerbäck och Per-Johan Hansen tog över, tror jag. Ja, men det blir väl i alla fall spännande att följa den rekryteringsprocessen. Sen är det ju där också, man pratar lite grann med spelarna, så känns det som att det var Victor Claesson som var inne på det. Han sa det liksom inte rätt ut, men han var inne på att man kanske ska ta en svensk för att man brinner mer för landet då, liksom där extra procenten och sådär. Så men ja, det blir en knäckfråga. Det blir spännande att följa i alla fall.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Även fast allsvenskan är slut, och så ska vi gå in på våra röster i vad heter det, vi var inne där på lite på årets spelare och årets målvakt, årets försvarare och årets allt. Men vi går igenom våra då, vi har gjort såna här listor. Du glömde väl rösta i allsvenska stora fris, avslöjar väl. Men vi har gjort så här på våra egna, vi la ut det i förra veckan, våra liksom, vilka vi tyckte hade varit bäst då. Om vi börjar med årets målvakt då, så Håkon Valdimarsson, Elfsborg. Jag tror han säljs i vinter, som jag skrivit tidigare. Det finns intresse på han. Och jag tycker han har varit grym. Och jag tror att det är många, bland annat Anderlecht vill jag ha honom. Så jag tror att det var ett givet var, kändes det som.
Ett jävla psyke liksom, tycker jag.
Fast han är så ung för att vara målvakt.
Ja, precis. Och en fall är lite klyschigt på att han vinner mentalitet. Så upplever jag att han har ändå det här lite galna i sig. Och sen det här nästan sjuka kontrollen över eget straffområde. Ja. Samtidigt som han är en bra, vad ska vi säga, bollstoppare också. Mm. Liksom. Och helt okej, även relativt bra med fötterna och snabbt igångspel. Och så jag håller med verkligen. Valdemar som bästa målvakt, Dahlin 2, Ricardo och Friedrich 3 skulle jag säga.
Ja, det nog.
Sen finns ju Dovin och Vidal Zetterström, ja. även sån som Rashid i Värnamo var 13 år och så vidare. Och så. Ja.
Försvarare hade jag väldigt svårt där, men jag tror väl att, Busanello hade jag i alla fall. Jag tycker dels att han kom, ingen visste vem han var, han skulle ersätta Martin Olsson. Fyndpris, gjorde det hur bra som helst. Nu har de lyckats förlänga med honom också. Ingen som liksom hade några höga förväntningar på honom. Visst, Johan Larsson har gjort 5 år så där, det är klart att han hade en enorm betydelse för Elfsborg också, så att det var väldigt hugget som stucket där. Man kunde ha tagit Derek Cornelius också, som har gjort det väldigt bra. Så att, det var svårt, men jag landade ändå i Busanello till slut med tanke på just att han lika gärna hade kunnat blivit en dunderflopp som en supersuccé.
Jag tar nog också Busanello för att bortsett från den lilla svackan hade i samband med sin skada, när han kom tillbaka från sin skada, så tycker jag att han har haft den högsta nivån av en försvarare. Väldigt bra i defensiven, bortsett möjligen från Kalmar borta typ, men i övrigt ofta väldigt bra i defensiven, samtidigt som han var mer eller mindre som en offensiv mittfältare i offensiven liksom. Men han kunde vara så pass bra offensiven utan att släppa för mycket defensivt, och det finns ju många ytterbackar som är bra offensivt men som inte har den, som inte har förmågan defensivt, men trots att Malmö är ett lag som tar mycket risker, så tyckte jag att han löste båda delarna oerhört bra. Sen håller jag med om att Cornelius tillsammans med Holmén är bästa mittbackarna. Cornelius är otrolig fysik på han, alltså otrolig fysik. Jätteimponerad av båda de två. Jag tror att Flink sa till mig någon gång att, alltså Johan Flink som ofta bevakar Malmö, att, och det har du säkert koll på också, att Derek Cornelius och Busanello tillsammans var jättebilliga ihop liksom. Att det var verkligen ingen dyr investering. Nej. Så att det var ju, som du säger, det är väl de två bästa nyförvärven för säsongen i princip.
I årets mittfältare har vi också samma, tror jag, som Gustafsson från Häcken. Du har bättre motivering än mig där, tycker jag.
Men det är ju så, jag förstår att många tänker säkert så här nu, att de har sett honom kanske när Häcken spelat lite i Europa nu, att det inte gått så bra för dem. De har sett landslaget mot slutet, till exempel mot Azerbaijan och så. Man tycker, vad fan, Gustafsson, du vet, det börjar komma så här, men folk börjar tröttna lite på honom. Men ser man över hela säsongen, så tycker inte jag att det finns någon innerfältare som har samma det är möjligen Rygård, som har samma nivå i sig. Jag tycker han är brutalt bra, och min främsta motivering är ju det att jag tror liksom att han hade, om någon spelare som verkligen hade stärkt både Elfsborg och Malmö och som hade gjort att de hade säkrat guldet tidigare, så hade det varit Samuel Gustafsson, som hade gått in och varit enormt bra i till exempel Malmö, och han hade också varit funkat jättebra, tror jag, i Elfsborg, för de har ett annorlunda spel, så hade de behövt en spelare som han på den sittande positionen. Så att jag tycker Samuel Gustafsson är fortfarande den bästa spelaren i svenskan.
Årets anfallare, där körde jag Isak Kiese till Liman, skjuter ligan. Tycker han har fått för mycket kritik, avgör guldfinalen, av mina motiveringar.
Nej, det är väl helt rimligt. Jag har alltid varit en stor Isak Kiese till införsvarare. Sen har jag varit lite bekymrad den här säsongen i perioder liksom. Men det är klart att han vinner trots allt skytteligan, men svårt att begära jättemycket mer. Jag tycker att den är så trubbig, den här kategorin nu, anfallare. Så jag säger att jag får säga en offensiv mittfältare där också. Så då säger jag Nanasi. För jag tycker att han, dels att han har varit så jävla lojal mot laget, spelat på många olika positioner och utan att gnälla särskilt mycket, löst det bra, löst defensiven, och sen varit inblandad i fan i mig allting i offensiv. Otroligt på just den spelet som Rysom har velat ha, så tycker jag att han har varit den perfekta spelaren för det. Så att Aina Nassi säger
jag. Årets spelare alla kategorier, och jag hade ju Valdemarsson där också. Motivering har jag redan sagt. Du hade väl en annan, va?
Ja, jag säger Samuel Gustafsson. Ja. Jag har samma skäl som jag hade han som årets mittfältare.
Årets tränare tyckte jag var jättekonstigt, Timmy Thulin fick. Visst fan fick det? Jag hade ju Kim Hellberg i Värnamo, det tyckte jag var det mest givna valet hittills.
Ja, jag har väl brottats lite mellan Hellberg och Thelin, för jag tycker trots allt att jag trodde inte att Elfsborg skulle vara så riktigt så bra i år.
Nej, jag förstår det också.
För att de behöll ungefär samma lag som förra året, men liksom verkligen utvecklat många spelare, så att jag kan ändå köpa i mitt lin delvis, men klart att Hellberg hade kunnat få priset. Men det är också kul att det är ändå vitt att påpeka bland annat, att väldigt imponerande nu att Hellberg har lyckats med exakt samma prestation som Marcus Lantz gjorde 2020 när han tog Mjällby till en femte plats med 2 poäng mer än vad Värnamo tog den här säsongen.
Men det var hyllningar till Lantz.
Jag vet, det var hyllningar. Jag vet att det var hyllningar. Och jag tror fan mig inte att Mjällby har högre löner än vad Värnamo har. Alltså, man pratar ju mycket om budgeten, men jag har svårt att säga att Mjällby ska
det känns som att du har fått någon mail från någon
i Lantz. Nej.
Listar du ut det här själv?
Ja, självklart. Okay. Självklart. Jag har alltid varit varit, jag har alltid tyckt att den alltså han blev ju bort.
Annars känns det som, kommer ni ihåg Marcus Lantz då? Han gjorde lika bra som Tim Hellberg. Ja. Ungefär som du har fått ett mail.
Han blev ju bortjagad sen, så att jag tyckte bara det att det är lätt att glömma det ibland. Men sen vet jag att anledningen till att sån som Lantz inte kommer få samma beröm, det är ju att Kim Hellberg såklart har lyckats med något helt annat spelmässigt.
Så,
Mjällby var ju ett enormt defensivt lag under Lantz. Men jag tycker bara det är kul att komma ihåg sånt ibland.
Det var ju askul. Det hade man ju faktiskt helt ärligt glömt bort. Men nu när du säger det så kommer jag ihåg också att han fick väldigt mycket beröm. Och han skulle liksom vara aktuell för större klubbar.
Han fick ju också sympati då för att han blev ju borttvingad liksom, trots att han tog runt framplatsen.
Årets spelare, precis, årets tränare. Årets supportrar då, det får man väl säga. AIK-supporterna vann publikligan. Slöt upp som aldrig förr när laget gick dåligt och slog sig i botten. Det motiverade jag med i alla fall med.
Ja, nej, men det finns många som utmanar på sådana här listor, men det, för det har ju varit bortsett från en del pissiga händelser så har det ju publiksnittet varit otroligt.
Och Göteborg-supporterna måste man nämna, Bayern-supporterna också.
Men jag får väl också säga, säger nu också AIK, och jag tar upp det som jag sa igen, att MFF Friends Arena är nästan kollektivt hatad av många, så är den ju erbjuder den en fördel såklart med möjligheten att verkligen fylla upp i perioder. Så att, jag håller med om AIKs i år.
Årets tifo tyckte jag var gorilla-tifot. Mm.
Och jag tar, om du tar Djurgårdens gorilla så kan jag ta Bayerns Kenta. Det jag gillar med dem med Bayerns tifon är att det alltid är så stilrent och så stramt och tydligt, men ändå så här välgjort i detaljerna. Jag tycker att de har generellt sett högst lägsta nivå.
Det är sjukt bra tifon för övrigt den här säsongen. Ja, väldigt många. Du, det var våra awards det där. Nu ska vi gå på det här. Ja, för silly season är ju i full gång och även fast de här agentreglerna gör att oklarheten kring agentreglerna gör att vissa övergångar kan dra ut på tiden och det kan bli lite, det är lite krångligare att göra övergångar nu. Vissa agenter har inte klarat licensen och det är lite oklart nu vad som händer. Det kan man ju ta upp faktiskt att alla de här direktiven från FIFA som kom, att det skulle vara liksom ett tak för procent och det skulle vara liksom, det har ju för agenter och det har ju liksom röstats ner i Tyskland, det är på väg att göras det i Norge också, så att Bos Andersson pratade lite grann om det här när jag gjorde en intervju i, ja, han var med i någon podd där, om det var Lund tror jag. Så att det är väldigt oklart om det blir de här, för jag tror att det är många agenter som har gått ihop och menar på att när man sänker deras tak och sådär, så lönetak, eller man liksom sätter en gräns, så går man emot liksom något med arbetsrätten och sådär. Så jag tror att det hänger mycket i luften där och det är oklart kring det här regelverket. Så att vi får se vad som händer i Sverige också då.
Så det kan leda till att en del spelare som har drömt om en utlandsflytt i vinter kanske kan bli så att det blir lite fördröjning.
Ja, eller att i alla fall, precis, att det blir fördröjning på mycket. Så att vi får se. Men det är ju full gång i alla fall. Jag skrev här igår om att AIK, om man tittar på AIKs trupp nu, den är ju gigantisk. Det är nästan 35 man. Så de får inte plats i omklädningsrummet allihop. Så där, de ska ju säga med 12 spelare, målet i alla fall. Sen de får iväg alla. Det är väl på lån eller om de kan sälja. De vill väl helst sälja så många som möjligt, men det är tveksamt om det går, så de får säkert låna ut några, men där är de givna som inte har fått plats då liksom i truppen som är på väg, och då får ju tillbaka några på lån också. Så att det kommer bli en jätteruljans där tror jag. Och sen också, vad händer med sånt som Jimmy Durma? Ska han vara en bänkspelare igen? Det är ju väl Abmagashi kommer liksom, vill de bli av med Kimpioka, Elboseidi. Det är ju väldigt många där som går över Janosevic. De brottas ju också med en väldig utlänningskvot när de har väldigt många utländska spelare, och det var därför som jag skrev också, det är därför troligtvis att allt har för att Sotte blir kvar, han har ju liksom svensk, de väger emot att värva någon annan svensk spelare, men då tänker man, okej, då vet man, här har man en inspelad mittback, han är ändå, vi kan inte bara ha unga spelare i truppen liksom, han är rutinerad och spelar med Milosevic, känner varandra, så att det som jag fick höra som tar av, allt tar av att han stannar och att det blir officiellt att han förlänger i några veckor, fast de inte har någon brådska med det här, men det är att de ska satsa på Milosevic, Sotte, Collins och så Tiedemann Hansen då. Det är det de fyra mittbackarna de vill ha, och där ser de väl då, om Collins kan vara med och konkurrera fram till sommaren, eller om han inte är det så kanske de lånar ut han igen då, eller så ser de på försäsongen att okej, här behövs det en utlåning, så gör de det.
Det är ju det som är, jag förstår verkligen att man till syvende och sist känner att man vill ha kvar både Sotte och Milosevic givetvis. Sådär. Men det är ju det att om man har de två i truppen så är det ju väldigt svårt internpolitiskt såklart att peta dem givetvis. Ja. Även om man tycker att Tidemand Hansen eller Collins som ska ha varit så bra nu i Finland att de förtjänar en chans. Mm. Det är ju det som är...
Men samtidigt är det att du ska spräcka ett mittbackspar som du tror mycket på. Ska du ta in en svensk spelare?
Nej, jag håller med. Liksom att, men man tänker att det är alltid det som är...
Det är ett dilemma där.
Ja, det är det. Och sen så är det klart att de har ju alla möjligheter att Sotte och Milosevic att komma tillbaka till samma nivå som tidigare. Men det gör ju alltid att det blir någon typ av... Det krävs mer att flytta på dem än vad det krävs att flytta på andra spelare helt enkelt. Och Tidemand Hansen har ju varit väldigt bra när han har spelat. Liksom. Så det är klart att jag förstår att många kanske vill ha in honom.
Jag tror ju så här, AIK måste bli av med så många spelare med tanke på den gigantiska truppen de har. Så här tror jag de kommer vara ganska hård. Jag menar, du kan ju inte bedriva en träning om du har liksom 30-35 man. Du måste ju dela upp det liksom. Så att det blir... Det är några svåra beslut där som kommer att fattas. Men de har Erik Karlstrand då på en lista över eventuella svenska värvningar till mittfältet. Och de tittar väl på Afrikaspåret där också lite grann om de kan få in något. Så att det lär komma några. Sex spelare in är deras. 12 ut och 6 in är målet då. Så får vi se om de når upp till det.
Alston är intressant. Han är ju inte kanske där. Han är inte ännu inte, men han kan bli en poängmaskin och är ju inte riktigt det än. Men det jag gillar med honom är att han har ett jävla driv, liksom en fart, en kraft, liksom väldigt bra på att ta sig till. Alltså han är inte lika bra, men Djukanovic har en oerhörd förmåga att ta sig in från vänster och komma till avslut. Jag menar, Alston är inte där riktigt, men han har en liknande förmåga i sin rivighet att ta sig in och komma till skottläge med vänsterfoten. Men också liksom bra defensivt tycker jag, eller relativt bra sådär. Så att får se om han kan, men han blev, det blir svårt att värva så för en HBK vill vi inte släppa honom särskilt billigt, tänker jag.
Nej, men samtidigt då, det blir väl där hur mycket ska de kunna kräma för honom. Han har gjort en bra säsong i Allsvenskan, eller några säsonger då, och hade han 4+3 eller något sånt där. Det är ju inte, man inte öst in mål som central mittfältare heller, så att vi är spännande att se vad som händer där. Bayern är även intresserad av honom.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En annan grej är att Valdimarsson kan bli såld här i vinter. Jag tror att han blir såld i det här vinterfönstret. Då kan det bli så att Ricardo Friedrich är aktuell och ersätta. Han är väl en av flera som Elfsborg tittar på. Vad jag har hört så är han ganska sugen på att komma till Elfsborg själv. Med tanke på att då får han spela och slå som SM-guldet. Han får kvala till Europa och det vill han bo kvar i Sverige också. Som han trivs rätt bra. Så att, men han kanske har några bud utomlands också, men jag har svårt att se att han är så bra så att han ska vara given som första målvakt i typ något topplag utomlands eller något, i typ Danmark, Norge.
Nej, det funderar lite med Ricardo, det är ju att jag säger inte, de kan ju spela Elfsborg, de kan ju spela igång från egen målvakt och sådär, men de gör inte det jätteofta liksom, och det säger inte att han är en bra målvakt i, vad gäller rena räddning också givetvis, men Ricardo är ju ändå mycket av en sån projektmålvakt som ska se till att man kan ha ett väldigt avancerat liksom uppspelsfas liksom tidigt från målvakt så där med rätt riskabelt spel. Så spelar ju inte riktigt Elfsborg, så det kanske inte riktigt hans USP då riktigt man drar nytta av så där, men de kanske vill utveckla det spelet, vad vet jag.
Och sen började det ihop då kring Kim Hellbergs framtid. Han träffar Hammarby den här veckan, han träffar även IFK Norrköping den här veckan. Hammarby har honom väldigt högt på listan som jag avslöjade tidigare över tänkbara ersättare till Chefuentes, så de vill väl ha han. Ska vi se vad han tar för beslut där. Men att de träffas den här veckan då och Hammarby tar ett beslut därefter, även Norrköping. Och där går det rykten om Peter Wettergren också till IFK Norrköping. Det är svårt att se att han ska landa där ändå. Det känns som att han tackar nej till varenda
varenda allsvensk klubb tidigare att han då skulle ta Norrköping. Jag tror hellre att han liksom tittar på någonting och hoppar på med Janne här framöver. Att han skulle leda Norrköping. Han har ju inte velat vara huvudtränare heller riktigt.
Nej, han har ju alltid velat vara en fotbollsarbetare snarare än en chef. Sådär.
Så vi får se vad som händer där. Och sen så Shaquille Pinas kan lämna Bayern. Det finns utländskt intresse där. Var ju startspelare från början mycket, men sen på slutet, jag tror han startade en av fem på slutet och var väl inte så där jättenöjd med speltiden där, men beror på vad Hammarby får där och vad de tar in. Och de har ju hyfsat bra. De lär ju sälja Kurtulus i vinter.
Han var synd med Pinas, för jag menar, det är svårt att glömma hur bra han var sitt första halvår. Jag tror många minns bortamatchen mot Malmö när han var vänster mittback och bara liksom missilpassade upp perfekta uppspel upp på mittfält och så. Var så jävla fin med i uppbyggnadsspelet. Och sen så blev han ju mindre och mindre viktig för laget. Jag menar, att Adjei var ju väldigt duktig sedan han började spela i år, så att jag förstår ju att han fick chansen och tog den, men det är klart att det var ju verkligen missräkning för Pinas och var fjärde man bakom Kurtulus, Fenger och Adjei. Och även inte att kunna ta heller wingback eller vänsterbacksplats liksom.
Nej. Spännande, silly season rullar vidare. Ni har allt på sportproduct.se. Det är bara in och kolla på sajten. Vi ska gå igenom snacka upp kvalet här till Allsvenskan mellan Utsikten och Brommapojkarna. Första matchen på fredag är klockan 7, då är det Utsikten som är hemma. Sen avgörs det på måndag den 27 klockan 19 på Grimsta, vilket lag som går upp eller som går upp eller stannar kvar i Allsvenskan. Och vad tror vi om Utsikterna inför det mötet?
Ja, jag hade glömt bort att det var kvar faktiskt. måste jag säga. Ja. Nej, vad känner jag kring det? Nej, jag vill ha kvar BP i Allsvenskan. Inte för att jag älskar BP så mycket, men jag tycker att de förtjänade sin allsvenska status. De stod, i det stora hela så de fått riktigt bra, tycker jag, givet sina förutsättningar. Mycket bättre än vad jag trodde. Jag ser att det skulle vara vettigt att ha kvar dem ett år till Allsvenskan. All respekt till Utsiktens arbete med små resurser och mot alla odds och så vidare. Och så där. Men fick jag välja så ser jag hellre att BP får ett år till.
Ja, det är lite, de båda lagen är ju lite i samma situation. För 3 månader sedan hade väl BP enligt alla säkrat allsvenska kontraktet och Utsikten ledde väl Superettan med 15 poäng som mest. Men nu spelar de ett väldigt nervkittlande kval. Så att, jag vet inte vilka som slår i underläge egentligen. Jag tror att alla försöker intala sig att de slår i underläge, men det är väl klart BP har ju pressen på sig, men
ja, det tror jag ändå
bör inte. Ju lösa det ändå med tanke på spelarmaterialet och att de är väl hyfsat starka på Grimsta, men har haft problem visserligen mot en del sämre bottenlag. Så att, det blir spännande att se. På måndag vid 9-tiden så vet vi vilket lag som joinar alla de här andra lagen i Allsvenskan 2024 som vi ser fram emot. Och med det så tackar vi för den här veckan, på återhörande nästa vecka.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.